Du lyssnar på en inspelning från Rosenhuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosenhuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11.
Dagens gammaltestamentliga text kommer från profeten Jona. Från kapitel 3, vers 10 till kapitel 4, vers 11. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: "O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva." Men Herren sa: "Har du rätt att vara arg?" Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När solen sedan gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: "Jag vill hellre dö än leva." Men Gud sa till Jona: "Har du rätt att vara arg över resinbusken?" Han svarade: "Jag har rätt att vara så arg så att jag kan dö." Då sa Herren: "Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur?" Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt och att det talar till oss än idag. Vi ber att du ska hjälpa oss att förstå vad du vill säga till oss idag. Låt ditt ord ha sin verkan i våra liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vad har en nutida svensk så här i februari gemensamt med profeten Jona? Man skulle kunna tänka att det är ingenting. Jag tror att det är flera saker, men det mest uppenbara är väl att de båda hellre skulle vilja vara i Spanien just nu. Berättelsen om Jona är en av de mest välkända i hela Bibeln. Gud kallar profeten Jona att gå till Nineve, huvudstaden i det assyriska imperiet. Nineve ligger österut. Jona hoppar på en båt som åker västerut mot soliga Spanien. Det blir en storm. Jona kastas i havet, äts upp av en fisk, ber till Gud och kastas upp på land. Och det är bara de två första kapitlen. Och för många så tar ju berättelsen om Jona slut där. Man vet inte så mycket om vad som händer efter Jonas weekend i fiskbuken. Men det här som vi precis har läst, det är bokens crescendo, bokens final. Och det här avsnittet ställer oss inför ett antal frågor. Vem är egentligen berättelsens huvudperson? Är det här ett lyckligt slut? Och vad är det meningen att vi ska göra med det vi just har läst? Vi ska först stanna upp inför Jonas vilsna värderingar. En sak som slår oss i det här avsnittet är Jonas, om vi vill beskriva det med positiv ordalag, rika känsloliv. Han pendlar mellan att vara mycket glad och så arg att han vill dö. Sångerskan Elle Limebear, hon sjunger så här om Guds godhet och vad hon känner när hon tänker på den: "Jag överväldigas av känslor. Hur kan jag uttrycka min lovsång? Mina ögon är vidöppna, mitt hjärta vill sprängas när jag tänker på Guds godhet. Det är inte riktigt den sortens känslor Jona har när han tänker på Guds godhet. Jona har starka och varierande känslor, men de väcks av precis helt fel saker. Han är glad över lite, men arg när han borde vara glad. Och berättelsen är så skickligt konstruerad för att avslöja Jona och kanske oss också. När vi börjar och läser kapitel 3, vers 10, så läser vi om att när Nineve, huvudstad i Assyrien, omvänder sig från det onda de har gjort och vänder sig till Gud och ber om förlåtelse, så är Gud barmhärtig. Då vänder Gud sig också från sina planer på att förstöra det onda. Så Nineve vänder sig från det onda. Gud avbryter det onda som han skulle gjort mot Nineve. Men i kapitel 4, vers 1 så står det med samma ord att det här var ont i Jonas ögon. Till och med mycket ont i Jonas ögon. Alltså på hebreiska leker berättelsen med de här orden för att avslöja att ondskan fanns inte bara där ute i Nineve. I de orättfärdiga strukturerna, i våldet, i imperialismen. Det onda fanns inuti hjärtat på Guds egen profet. Så att när Gud var nådig mot sina fiender och förlät dem, så är det mycket ont för Jona. När något som egentligen är gott möter en ond reaktion, då tror jag vi är rätt i att beskriva Jona som bitter. Det är det som avslöjas i Jona i mötet med Guds nåd. Varför är Jona så bitter? Ja, vi kan tänka oss många olika anledningar, och de som har studerat Jonas bok har kommit med olika förslag. Ett förslag är att han är bitter och arg för att han har tappat ansiktet. Han har predikat i stadens centrum att staden ska gå under om 40 dagar. Och nu framstår han som en dålig profet eftersom det inte längre kommer hända. Så det blir liksom, han har tappat ansiktet, gjort bort sig. Ett annat skäl till att han är bitter skulle kunna vara att han har kämpat hemma i sitt eget land. Han säger ju det, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land, att du är en god och nådig Gud? Kanske vill ingen lyssna på honom i Israel, och så av alla ställen lyssnar de på honom i Nineve, och det är bara för mycket för honom att ta in på något sätt. Eller kanske har Jona helt enkelt bara inte utrymme i hjärtat för människorna i Nineve. Kanske är det nationalismen, eller kanske är det bara att han är upprörd över hur det assyriska imperiet hade betett sig mot de omgivande folken. Kanske hade han på känn att Assyrien en dag skulle invadera, belägra och förstöra delar av Guds folks land. Jona har inte plats i hjärtat för Guds godhet mot människorna i Nineve. Han avslöjas som bitter och som självisk. När vi läser noggrant vad Jona säger till Gud i sin dialog här, så använder han ordet jag och mitt ett tiotal gånger. För Jona handlar det om honom själv. Han ville ha kontrollen. Han ville ha kontrollen över sitt eget liv. Vilken båt han skulle gå på, vart han skulle färdas, vad han skulle säga till vem. Men han vill inte bara ha kontrollen över sitt eget liv, han vill ha kontrollen över Guds plan. Och blir besviken när Gud inte levererar och lever upp till vad Jona hade förväntat sig. Nu kanske det börjar klämma lite i skon och vi inser att vi har lite mer gemensamt med Jona än vi faktiskt vill erkänna. Jonas värderingar är vilsna. Han är självcentrerad, ouppmärksam på vad Gud gör, och inte bara det, utan till och med arg över Guds godhet. Men just Guds godhet, Guds envisa kärlek, är det andra vi ska titta på i det här avsnittet. För det är, tror jag, det överväldigande intryck vi ska ta med oss här. Inte bara den vilsna profeten, utan den verkliga hjälten och huvudpersonen i berättelsen. Gud själv och Guds envisa kärlek. I kontrast till Jonas ganska ombytliga och ytliga hjärta, så möter vi Guds kärlek som är oföränderlig, som är aktiv och som är obegränsad. Guds kärlek är oföränderlig. Jag vet inte om ni lade märke till Jonas, så att säga, bekännelse. Hur Jona beskriver sin Gud. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Det här är ingen slumpmässig bekännelse som Jonas spontant kommer på i ögonblicket. I andra Mosebok kapitel 34 kan vi läsa om när Mose gick upp på Sinaiberg och han bad Gud om den största liksom förmån, det största privilegium man skulle kunna tänka sig. Låt mig få se din härlighet. Låt mig få se dig Gud i all din skönhet och storhet. Och Gud säger, okej, du kan få se mig på ryggen. Liksom vad än det betyder. Han ska få se så mycket av Guds skönhet som han tål. Och så går Gud förbi och så står det så här i andra Mosebok 34:6. Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Det Jona argt säger till Gud är Guds egen presentation av sig själv. Guds egen karaktär som han har visat för Mose och som han har uppenbarat genom hela gamla testamentet. Det är den som Jona upprörs över. Jona känner alltså sin Gud som han är så arg på. Han vet att Gud är stor i nåd. Och detta ord nåd, det är ett av de riktiga nyckelorden i gamla testamentet. Det översätts ibland trofasthet. Det betyder kärlek som står fast och visar sig över århundraden och årtusenden. En kärlek som inte sviker utan är envist är sig själv. Precis det gör Jonas så arg. Ja, intressant va? Guds kärlek är oföränderlig, men det fascinerande är att den också är aktiv. Den är inte oföränderlig eller statisk. Ibland tänker vi på Guds kärlek ungefär som vi tänker på barnbidraget för oss som har barn som anländer på bankkontot den 20:e varje månad. Jämför det med om någon skulle plötsligt swisha mig några tusen kronor och säga här får du en gåva. Jag skulle bli glad, jag skulle känna åh vilken personlig ynnest och vilken fin och omtänksam gest. Men det tänker jag inte om Försäkringskassan. De betalar ju bara automatiskt ut det där. Det är ingen som tänker på mig och vad jag ska ha de här pengarna till. Ibland kan vi tänka på Guds kärlek som bara statisk liksom myndighetsutövning som är helt ointressant och opersonlig. Men Gud som möter Jona och som också förbarmar sig över Nineve, den guden är oföränderlig och samtidigt aktiv och personlig. När Nineve ångrar sig och omvänder sig, då ångrar sig Gud också, står det. Och det här är något som folk har problem med och tycker att det är ovärdigt. Hur kan en gud ångra sig? Men det är just för att Gud är oföränderlig, oföränderligt kärleksfull, som han också ger respons på människors omvändelse och inte verkställer domen över Nineve där och då. Och på samma sätt ser vi Gud gå i personlig, nästan närkamp med Jona. Han lirkar och leker med Jona för att uppenbara sig, för att visa sig till Jona. Och faktiskt också för att uppenbara Jona för Jona. För att dra ut ur Jona, varför är du så arg? Vad har du för värderingar och prioriteringar egentligen? Vad är värdefullt för dig och vad är värdelöst för dig? Du gläder dig jättemycket över triviala saker som den här busken som har vuxit upp över en natt och sen försvinner. Och bryr dig inte alls om Nineve, 120 000 människor. Jona, din horisont är för liten, ditt perspektiv är för kort. Du är beredd att låta Nineve gå under men sörjer när du förlorar din egen bekvämlighet. Guds personliga och aktiva kärlek trycker på Jonas knappar här. Det är det som är speciellt med att vara arg. När man är i det så finns det ingen humor som helst. Men för den som står bredvid och tittar på så kan det vara väldigt komiskt. När vi läser om Jona så är det lätt att flina och skratta åt honom. Samtidigt som Jona är så arg så att han bokstavligt talat önskar livet ur sig. Jag tror att den här texten bland annat ger oss en hjälp att bara fundera på hur skulle det vara om jag såg mig själv med ett utifrån perspektiv. Vad jag gläds över, vad jag upprörs över, vad jag värderar och prioriterar. Är mitt hjärta som Guds? Bryr jag mig om de saker som Gud bryr sig om? Eller älskar jag bara min egen bekvämlighet och kortsiktiga saker? Ytlig njutning jämfört med människors verkliga väl och liv. Guds kärlek är oföränderlig, den är aktiv, så den lirkar och leker med Jona, och jag tror att Gud gör så med oss emellanåt också. Och Guds kärlek är obegränsad. Här möter vi Guds omsorg över allt han har skapat. Om vi tar på allvar hur Gud kontrasterar sig själv med Jona. Han säger, Jona, du bryr dig om den här busken som du inte haft någon möda med eller odlat. Och samtidigt har vi i hela Jonas bok sett hur Gud är aktiv i världen. Han sänder en storm när det behövs. Han låter en buske växa upp. Han till och med kan skicka en liten mask till att förstöra den busken. Gud är aktiv. Gud arbetar hela tiden i världen för att dra människor till sig. Han är verksam i skapelsen. Och när han ser sig omkring på den här slätten, på Nineveslätten, så är det inte busken han är mest bekymrad över. Det är människorna i staden. Generellt tycker vi att naturen är det mest fantastiska som helst. Och det är, om man går ut ur staden och tittar sig omkring i den oförstörda skapelsen, som man kan verkligen komma nära Gud. Det är så svenskar möter Gud, som David Thurfjell, religionsforskaren, har skrivit. Att vi är ett skogsfolk som helst vill möta Gud ute i skogen. Men vart finns det mest Guds avbild per kvadratkilometer? I huvudstaden såklart. Det är det som verkligen rör Guds hjärta. 120 000 människor som inte kan skilja på höger och vänster. Alla de där människorna som retar gallfeber på Jona. Människorna som inte vet åt vilket håll de ska gå, som går åt fel håll. Vilka är de? Vem inkluderar det? Vem har gått åt fel håll? Jona också, eller hur? Guds fråga till Jona är, hur kan du förneka andra det du själv är beroende av? Det var min nåd som räddade dig ur fiskens buk. Det var min nåd som motiverade att jag sände dig till Nineve. Du gläds åt min nåd, du lever av min nåd. Hur kan du förvägra människorna i Nineve precis samma sak? Det här är den Gud som vi tror på och tillber. Oföränderligt älskande, aktivt älskande och utan begränsning i vem han bryr sig om och älskar. Vi ser det i Jesus också. När Johannes skriver i prologen till sitt evangelium, ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Så är det samma bekännelse som Gud själv presenterade sig med på i andra Mosebok 34. Samma Gud som Jona pratar om här i kapitel 4, som Johannes säger, han kom till oss i Jesus. Vi fick se hans skönhet, hans härlighet i Jesus, full av nåd och sanning. Och i en av sina liknelser så utmanar Jesus de religiösa människorna som har svårt att köpa Guds nåd med den retoriska frågan, ser du med onda ögon på att jag är god? Och när Jesus tittar på staden, när han kom närmare och såg staden, grät han över den och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Det sa han inte om Nineve förvisso, men om Jerusalem, staden där han själv skulle bli korsfäst. Och han grät över den. Jesus har oföränderlig kärlek, aktiv kärlek, obegränsad kärlek. Så det är Jonas vilsna värderingar. Det är Guds envisa kärlek. Och nu kommer vi då till den punkt i predikan där det är dags att fundera på, vad betyder det här för oss? Vad ska vi säga om vår Gud, om vårt hjärta och om vår stad? En spännande text med den här, en spännande sak med den här texten. Och jag tycker den är alldeles fantastisk. Jag älskar det här avsnittet för det är så komiskt och så intressant och så provocerande på en och samma gång. Men en av de riktigt intressanta sakerna är att det slutar med ett frågetecken. Med en retorisk fråga ifrån Gud. Vad hände sen? Vad gjorde Jonas? Satt han kvar där i sin hydda och hoppades att det trots allt skulle regna eld och svavel? Återvände han till sitt land? Kom han på bättre tankar? Vad hände egentligen? Den här texten, den får oss att le åt Jonas småaktighet, men den kallar oss också att pröva oss själva, att spegla oss själva i Jona. Så jag vill föreslå tre saker som Guds ord uppmanar oss till idag. Ni får pröva dem, men jag tror att det här är vad texten säger till oss idag. Och det är tre saker som vi behöver leva i. Det är för det första omvändelsen från det onda. Därför om vi upprörs och kanske till och med påtalar ondskan där ute i världen, då måste vi också leva i omvändelse från ondskan i vårt eget inre. Jona hade lätt att konstatera att Nineve var en korrupt stad. Men det behövdes mycket mer för att han skulle inse hur bitter han själv var i sitt inre. Den här boken, Jonas bok, är ju faktiskt inte skriven till människorna i Nineve. Den är skriven till människorna hemma i Jonas land. Det är en bok till Guds folk. Om Gud är beredd att skona våra allra värsta fiender, hur mycket mer ska han då inte vara barmhärtig mot sina egna? Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud gläder sig inte åt någon människas död, inte ens den som är i någon mening hans fiende. Därför kan också vi tryggt omvända oss till Gud och lämna det onda bakom oss, för vi vet vad Gud gör då. Gud tar emot oss. Så vi behöver leva i omvändelse, vilket Nineve gjorde, men vilket vi inte vet om Jona gjorde. Det andra vi behöver göra är att leva i öppenhet och ödmjukhet inför Gud. Det allra bästa som Jona gör i det här avsnittet, det är att han åtminstone ärligt beskriver sin ilska och sin bitterhet. Det står i Bibeln att Gud utforskar våra hjärtan. Men gör vi det själva någon gång? Stannar vi upp tillräckligt för att utforska vad är det som rör sig i mitt hjärta? Vilka är mina drivkrafter och motivationer? Med vilken blick ser jag på mina medmänniskor? Vad tänker jag om Gud? Är han god mot mig? Vi behöver leva i den sortens dialog med Gud så att vi kan se vad Gud vill göra i våra hjärtan, i våra liv, och vad Gud gör redan runt omkring oss. Inte för att bli självupptagna eller självcentrerade som Jona, utan för att leva öppet och ödmjukt inför Gud och Guds nåd. Jag tror att Gud verkar i våra liv, även om det är på mindre specifika övernaturliga sätt som han gjorde med busken och masken där hos Jona, så tror jag att Gud verkar i våra liv om vi är öppna för att se det. Vi behöver leva öppet och ödmjukt inför Gud och inför Guds kärlek i och runt omkring oss. Och så för det tredje behöver vi leva med omsorg om vår stad. För precis som profeten Jona så är vi sända till huvudstaden. Vi är kallade först och främst att leva av Guds nåd, men också att leva ut den och dela den med andra. Och om vi fastnar i det här självcentrerade perspektivet som Jona har och som är vårt naturliga perspektiv, så kommer det beröva oss glädjen över vad Gud gör. Så här följer några exempel på vad Gud har omsorg om här i vår stad, i vår tid. Gud bryr sig om människorna som ser annorlunda ut, som luktar illa eller pratar för högt i mobiltelefonen på tunnelbanan. Gud bryr sig om stadsdelarna som det är under din värdighet att bo och vistas i. Gud bryr sig om människorna som har en annan politik än du. Gud bryr sig om de som slänger skräp eller kräks på vår kyrktrappa på helgnätterna. Och Gud bryr sig om de som kommer in genom kyrktrappan på helgerna. Gud bryr sig om de som kör bilen på tomgång i onödan. Gud bryr sig om de som kör SUV helt i onödan. Och de som kör där du vill köra helt i onödan. Gud bryr sig om de som parkerar elsparkcyklar på fel ställen. Gud bryr sig om de som parkerar. Gud bryr sig om de som är fel, kort och gott. Gud bryr sig om människorna som har en annan religion än du. Gud bryr sig om sportfånar och mellofantaster. Gud bryr sig om människor som har en annan sexuell läggning än du eller som inte känner sig hemma i sin kropp. Gud bryr sig om de som smugglar eller avfyrar vapen och de unga killarna som ser upp till dem. Gud bryr sig om mammorna som undrar vad deras söner gör och de unga kvinnorna som är rädda för att gå ut ensamma. Gud bryr sig om kvinnorna som har gjort en abort eller de som säger att det är etiskt okomplicerat att göra en abort. Gud bryr sig om människor som är ofina nog att ta upp ämnet abort. Gud bryr sig om de som är antivaxare och de som hänfaller åt konspirationsteorier. Gud bryr sig om de vars stökiga liv sticker i ögonen och Gud bryr sig om de vars perfekta liv sticker i ögonen på Instagram. Och Gud bryr sig till och med om predikanter som gör för långa listor. Om vi blir arga när vi räknar upp eller ser någon människa som Gud sänder i vår väg, så kanske Gud avslöjar oss. Skulle inte jag bry mig om honom eller henne? Om vi drar gränser för Guds nåd så finns det en påtaglig risk att vi själva hamnar utanför dem. Så låt oss leva av Guds nåd och låt oss leva ut Guds nåd. Försöka åtminstone till och med i mötet med människor som gör oss tokiga. Vi ber. Gud, vi tackar dig för Jonas exempel och för hur vi genom hans liv och kallelse och berättelse får se något av oss själva. Får hjälp att skratta åt oss själva i vår småaktighet och vårt självcentrerade, begränsade perspektiv. För Gud, vi är ju också de som gläds åt små bekvämligheter och är likgiltiga inför människors väl. Men vi önskar att det vore annorlunda, Gud. Vi önskar att vi kunde bry oss och älska som du gör. Vi vill inte sätta upp gränser för din kärlek. Vi vill inte stänga någon annan ute eller oss själva ute från din nåd. Tack Jesus för att du älskar obegränsat, aktivt och oföränderligt. Tack för att du älskar oss var och en och leder oss till och med när du trycker på våra knappar och gör oss arga. Att du älskar oss till och med när du avslöjar det som är obekvämt att inse om oss själva. Tack för att du älskar oss in i döden och genom den. Herre, låt oss få leva av din nåd och hjälp oss att individuellt och som gemenskap här i kyrkan och på alla andra ställen dit du sänder oss i Stockholm visa din nåd i ord och handling. Ge oss av din nåd. Sänd oss ut i din tjänst. Fyll oss med din kärlek. Vi ber i Jesu namn. Amen.